Jag vill läsa igen två verser från Jesaja 53. Han sköt upp så som en ringa telning inför honom, så som ett rotskott i förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Han var så som en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Och så Uppenbarelseboken 1, vers 13. Och mitt bland ljustakarna fick jag se någon som liknade en människoson, klädd i en fotsidklädnad, omgjordad kring bröstet med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt såsom ull, såsom snö, och hans ögon vore som eldslågor. Hans fötter liknade glänsande malm, och när den har blivit glödgad i en ugn, och hans röst var såsom bruset av stora vatten. I sin högra hand hade han 7 stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var såsom solen när den skiner i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag varit död. Men han la sin högra hand på mig och sa: frukta icke, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Amen. Ja, det finns väl ingen dag på året som kommer över oss med en sådan tyngd och ett sådant allvar som just långfredagen gör. Och det finns heller ingen dag i Jesu liv som är så utförligt beskriven i evangelierna. Det sista dygnet i hans liv får vi följa nästan timme för timme. Och jag tror det ligger en mening i detta, nämligen den meningen att vi skulle verkligen stanna upp och riktigt följa med i händelseförloppet, meditera över varje steg han tog, varje situation som utspelas. Och när man läser det här evangelierna så finner man ju att det är ett drama utan like, inför vilket ingen människa kan förhålla sig oberörd. Och egentligen skulle jag helst bara vilja fortsätta att läsa texterna. De är så oerhört mäktiga i sig själva. Det var ju påsk och massor av människor hade samlats till huvudstaden Jerusalem för att fira den främsta av alla judiska högtider, då påskalammet skulle slaktas och ätas som en minnesmåltid efter uttåget ur Egypten. Och man håller som bäst på att förbereda sig för dessa högtidligheter, då detta märkligaste av alla skådespel utspelas i staden. Någonting som snart skulle komma att beröra varenda en av dem. Det hela började med ett listigt spel bakom kulisserna. Men innan veckan är slut har ridån gått upp, och den slutliga kampen mellan ormens säd och kvinnans säd avgörs inför allas ögon. Det här var den dag då Satan mobiliserade all sin härsmakt i ett sista förtvivlat försök att röja Gudasonen och människosläktets frälsare ur vägen. Och det tycktes honom som om det lyckades väl. Han fann ju villiga händer bland människors barn, och vi som människor avslöjar den här dagen vår beredvillighet att samarbeta med mörkrets furste för än att skynda till den oskyldiges försvar. Och det paradoxala och nästan polemiska är ju att han fann sina villigaste hantlangare just bland dem som egentligen borde ha varit det första och det ivrigaste att välkomna Jesus från Nasaret som sin messias och frälsare, nämligen Israels skriftlärde och överste präster. Men till och med hans vänner kom ju att vända honom ryggen. Ingen kom till hans försvar. Och det som har gjort sådant intryck på mig när jag igen har läst de här texterna, det är att det inte finns någon människa som någonsin har varit så fullständigt övergiven och ensam som Jesus. Detta sista dygn i hans liv, det var en dag då människans sanna natur stod i avslöjad och bjär kontrast mot Guds helige, till lammet som var tyst inför sina slaktare. Han hade ju redan i förväg, strax före påsken, förklarat för sina lärjungar att detta öde skulle drabba honom. Men de hade bara mött honom med oförstående blickar. Mordplanerna var redan smidda. Beslutet att röja Jesus i vägen var redan fattat, och man bara inväntar liksom den lägliga tidpunkten för att gripa honom. Och man var lite rädd att göra det under själva påsken, eftersom man var rädd att orsaka oro bland folket. Men det var då som Judas Iskariot kom till sån välkommen hjälp och så läglig undsättning. Tänka sig, en av hans egna. Bättre hjälp skulle man ju inte kunna tänka sig att få. Penningbegäret hos Judas hade givit djävulen ett säkert fotfäste i hans hjärta. Och nu blev det ett tjänligt instrument för det svekfulla förräderiet mot Jesus. Helt intagen utav detta sataniska begär kommer Judas till översteprästerna och säger: vad vill ni ge mig för att jag ska överlämna honom åt er? Vad vill ni ge mig? Och de vägde upp för honom 30 silverpenningar, priset för en slav enligt andra Mosebok. Och jag vet inte om det fanns någon slags tvekan hos Judas inför deras sätt att värdera hans mästare. Men när han fick se pengarna, så var han fullständigt intagen och tillfredsställd med summan som erbjöds. Uppgörelsen var klar, och från den stunden så var han inställd på att söka ett lägligt tillfälle att förråda sin mästare. Och han var med den där sista måltiden. Och kan du tänka dig, också till Judas plats kom Jesus med tvättkaret och böjde sig ner och tvättade hans fötter och torkade dem med handduken som var bunden om hans liv. Och han kunde väl inte ha undgått att känt smärtan gå igenom sitt väsen när han visste att just dessa fötter ska bara inom några timmar hasta i Satans tjänst till att förråda mig. Men han tvättade Judas fötter. Och när de sedan låg ner till bords och han doppade brödet och bröt och delade och gav åt sina lärjungar, så räckte han också brödet till Judas, som vore det en sista uträckt hand, en vädjan att söka förlåtelse medan ännu tid fanns. I Judas ficka låg de där 30 silverpenningarna och brände. Priset för en slav. Vid hans fötter gjorde Jesus slavtjänst. Kan hans hjärta ha varit orört den stunden? När han nu blir föremål för en sådan kärlekshandling från en mästare som han hade lovat förråda. Men Judas stod i en annans tjänst nu. Och det står: och han gick ut, och det var natt. Senare på kvällen så förklarar Jesus för alla sina lärjungar och säger: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Och det var då som alla blev så ivriga att försäkra, och särskilt Petrus, att de till och med var villiga att dö för än att förneka honom. Men deras bekännelser är ju som stojiga rop i Jesu öron. Men han döljer sin smärta ännu. Och så söker de sig ut till Getsemane på Olivbergets sluttning. Jesus vet vad som väntar honom, och han känner hur dödsångestens kval kommer över hans själ. Och han ber åtminstone några av lärjungarna att vaka med honom, så han inte skulle behöva känna sig så fruktansvärt ensam och utlämnad. När han nu inför Gud utgjuter sin själs bedrövelse. Men även här blir han ensam. Även här blir han ensam. Ensam i sin andliga kamp. Till dess att svetten är som blodsdroppar på hans panna. Och så hör han fotstegen närma sig i örtagården. Sorlet av röster och skrammel av vapen. Det är nu det ska ske. Det är nu som Judas stiger fram och fullbordar sitt smutsiga uppdrag med det ömmaste av alla kärleksbetygelser. Med en kyss förråder han sin mästare. Och det är då, när han ännu är så där riktigt nära Jesus, som man får höra det helt oväntande tilltalet från Jesu läppar. Vet du vad Jesus säger? Min vän. Min vän. Min vän, kallar han Judas. Inte du förhatlige avfälling. Eller du vidrigt svekfull. Uttryck som väl mera skulle ha varit på sin plats i den här situationen. Nej, min vän, säger han. Som vore det ännu en sista vädjan ifrån Jesu hjärta till Judas att vända om. När Petrus förhastar sig med svärdet, så avböjer Jesus den formen av hjälp och förklarar att han på ögonblicket, om så skulle vara, kunde tillkalla 12 legioner änglar till sitt försvar. Hela himlen var alltså redo att på minsta vink ifrån Gudasonens hand hasta till hans försvar och förgöra alla hans fiender. Men där i ett Getsemane örtagård så låter han istället sina händer bindas av beväpnade män. Då, står det, då övergav honom alla hans lärjungar och sprang som förskräckta harar in i snåren. Och Jesus skuffades i nattens timmar till den ena rättegången efter den andra. Rättegångarnas syfte var inte alls att söka skipa rättvisa åt denne man, utan att så snabbt som möjligt avkunna den dödsdom som han redan hade fastställt. Det var skenrättegångar med falska vittnen och falska anklagelser. Och ingen försvarare fanns vid hans sida. Och själv teg han i majestätisk tystnad. Ja, det var som hans upphöjda ande inte kunde nedlåta sig till att tvista med lögnare. Hans renhet behövde heller inte något försvar. Kanske var det också i medlidande som han teg, när han såg deras stackars hjärtans ynkliga motiv. Men när han slutligen verkligen gjorde anspråk på att vara Messias som skulle sitta på maktens högra sida, då var alla eniga i sin skadeglädje om att nu har han ju hädat. Nu förtjänar han döden. Inga ytterligare bevis skulle behövas. Om man var överens om att han var skyldig till döden, nu gällde det bara att också få domen utverkad. Men nu kunde man inte hålla hatet tillbaka längre. Det står att de spottade honom i ansiktet. De slog honom med knytnävarna och med flata handen. Och de män som bevakade Jesus hånade honom och band för hans ögon och slog honom och ropade: profetera nu då, vem var det som slog dig? Och så blir han ett ömkligt gyckel för dessa stackars soldater som inte förstod att han egentligen var härlighetens herre. Och hans tystnad avslöjar för dem en själslig och andlig styrka som tydligen provocerade dem ännu mer. Det är morgon nu när dödsdomen har avkunnats och Jesus förs till romaren Pilatus pretorium. Det var nämligen så att eftersom Rom var ockupationsmakten, så hade de också förbehållit sig rätten att ensamma utverka dödsdomar. Därför måste också Jesus bli dömd av Pilatus för att de verkligen skulle få honom avrättad. Och det var nu morgon och den nyvakna Jerusalem började höra ryktena om att Jesus från Nazaret är dödsdömd av Stora rådet. Och snart får också Judas veta det. Och det är då som han vaknar från denna ohyggliga sömn och blindhet. Nu blir han plötsligt medveten om sitt fruktansvärda brott. Och det är så som Judas ändå aldrig riktigt skulle ha trott att det skulle kunna gå så illa. Det är som man hade hoppats på att Jesus trots hans förräderi skulle kunna rädda sig ur deras händer. Han hade ju så många gånger sett hans undergörande kraft. Men nu förstod också Judas att loppet var kört. Och att det var han, Judas, som var orsaken till denna smutsiga behandling som Jesus utsattes för. Och den dom som nu väntade honom. Och orden som han hade sagt i Getsemane, min vän, brände i hans själ. Och de 30 silverpenningarna kändes vämjeliga i hans ficka nu. Plötsligt var all glans försvunnen. Och den nakna verkligheten stod där och lipade honom i ansiktet. Usch, han måste bli kvitt dessa smutsiga pengar. Han måste förklara sitt misstag. Och han hastar upp till översteprästerna och till de äldste, hos vilka han bara för ett par dagar sedan hade varit så välkommen och så omhuldad och så uppskattad för hans beredvillighet att gå deras ärenden. Och förtvivlat så ropar han till dem: jag har syndat, jag har förrått oskyldigt blod. Men nu var inte Judas intressant längre. Nu hade de ingen användning för honom. Inte ens Satan behövde honom längre. Och när han möter deras likgiltiga, otåliga och nästan föraktfulla blickar, under det att de avfärdar honom med orden: vad angår det oss? Det är väl din sak. Det bryr inte vi oss om. Så står han nog först och bara stirrar på dem. Som om man inte riktigt kunde fatta deras likgiltighet och deras kyla inför det som han nu visste var sant. Jesus är oskyldig. Och de förhatliga silverpenningarna brände i hans händer. Och med kraft så kastar han dem ifrån sig i tempelhuset. Och medan de ännu klingande rullar omkring på golvet, så försvinner Judas ut och bort. Och för honom finns ingen tröst mer. Ingen tröst. Och när han nu insåg att hans svek skulle leda till hans mästares död, då ville han inte själv leva längre. Och jag vet inte, men hur vi än förfasas över Judas bittra öde och hans sista handling mot sig själv, så kan jag inte undgå att undra om det ändå inte ligger något av ett erkännande till Jesus i denna hans handling. Ett erkännande av Jesus som den oskyldige och som den rene. Ett erkännande av sitt eget misstag, av sin egen synd. Jesus var den enda som var värd att leva för. Och när nu han skulle dö, då ville också Judas dö. Ja, man kan ju spekulera i om Judas ånger verkligen ledde till sann omvändelse innan han dog i sitt mörker. Men jag undrar, klockan är knappast 7 på morgonen när Pilatus väcks av denna larmande hop som påstår sig vilja ha rättvisa skipad i pretoriet. Han går ut och anklagelserna bara haglar måttlöst över denne Jesus från Nazaret som står där så tyst och övergiven. Men till landshövdingens stora förundran så besvärar han sig inte om att bemöta en enda av anklagelserna. Pilatus tar honom avsides för att själv förhöra honom privat. Under sitt förhör av Jesus så bara växer hans förundran över denne man. Så är du dock en konung.
Mitt rike är inte av denna världen.
Hans förundran övergår mer och mer i en obehaglig fruktan, samtidigt som övertygelsen om denne mans oskuld växer sig allt starkare hos Pilatus. Och vi ser hur förtvivlat han försöker komma ur knipan att behöva döma en oskyldig man till döden. Och han ser en välkommen chans att bli kvitt hela fallet när han förstår att Jesus ju är från Galileen, som råder under Herodes. Och nu var Herodes i Jerusalem också. Jag skickar honom dit. Och Herodes, står det, var faktiskt glad för att få en chans att träffa Jesus. Men inte på grund av någon längtan efter att verkligen komma till insikt om vem Jesus var. Då skulle Jesus genast ha talat och öppnat sin mun. Nej, Herodes var driven av en dåraktig nyfikenhet. Han ville se Jesus såsom trollkar vid sitt hov. Han betraktade Jesus som en hovnarv. En hovnar som han skulle få lite nöje utav, tycks det. Men det var långt under Jesu värdighet att varken göra något eller säga något för att tillfredsställa Herodes ytliga förväntningar. Och när han tiger också inför Herodes, så förbyts ju frågestunden i ett öppet förakt och hån. Och för att riktigt driva gäck med honom så klär man honom nu i en lysande mantel och skickar honom tillbaka till Pilatus, där de romerska soldaterna nu tar över hanteringen. Och när vi kommer till Johannes 19 kapitel så läser vi om Pilatus andra försök att bli kvitt Jesus. Han erbjuder folket att välja mellan Barabbas, rövaren, och Jesus. Nog skulle de väl då välja Jesus fri för en Barabbas. Men till sin förvåning väljer folket Barabbas, rövaren, förr än Jesus. Vad är detta? Kanske de ändå ska låta nöja sig om jag gisslar honom. Och så förs Jesus till tortyrkammaren. Och han får smaka de fruktade romerska piskrappen. Läderpiskor med järntaggar inflätade. Och soldaterna vrider en krona av törne och pressar ner på hans blödande gässa och hänger en purpurröd mantel över hans axlar. För nu skulle man skoja med honom som konung och sätter en stav i hans händer. Häll dig, du judarnas konung, ropar man medan örfilarna viner i luften. Och någon spottar honom i ansiktet och rycker röret ur hans hand och slår honom i huvudet med röret. Jesus är tyst inför sina slaktare. När Pilatus för ut honom inför folket i detta ömkliga tillstånd, sargad, törnekrönt, så tilltar bara intensiteten i folkmassans rop: korsfäst, korsfäst, korsfäst! Pilatus rädsla tilltar. Hans egen fru kommer och påstår sig ha haft en dröm om honom. Befattar dig inte med den mannen, Pilatus. Och när sedan judarna anklagar denne man för att ha sagt sig vara Guds son, så blir han riktigt rädd. Men till slut vinner ändå hans feghet. Vinner ändå hans feghet över hans rädsla inför vem Jesus var. Även om han försöker två sina händer för att markera sin oskuld, så kan han inte avtvå sig sitt ansvar för att han den stunden ändå överlämnade Jesus åt folket för att, som man säger, göra med honom vad de behagade. Och ett tungt kors läggs på hans sargade skuldror och så börjar vandringen ut mot dödsskalleplatsen Golgata. Och det är nu som djävulen triumferar bakom kulisserna. Planen har gått i lås. Där är han äntligen, Judasonen, på väg mot sitt slutliga nederlag, utan att han har hunnit upprätta sitt rike på denna jord. Jorden ska förbli i mina domäner. Men tvärtom är det ju så. att dessa är hans sista steg på väg i fullbordan av lydnadens väg. Medan demonerna glupska andades sitt hat och sin skadeglädje, så är Gudasonen på väg att fullborda din och min frälsning. På väg att föra nåd utöver nåd in i människosläktets historia. Det är här som han är lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Och har nu ett namn som är över alla andra namn, inför vilka allas knän en gång ska böjas och alla tungor en gång erkänna: Jesus är Herre. Framme vid huvudskalleplatsen tar bödlarna över och pliktskyldigt utför sitt uppdrag. Hammarslagen ekar, rop av smärta, kallsvetten lackar och blodet börjar rinna. Men samtidigt som människosläktet här är i färd med sin smutsigaste och vidrigaste handling, nämligen att nagla Gudasonen till korset, så får vi höra någonting som andas Golgata seger redan innan han är död. För medan hammarslagen ännu ekar från Golgata i takt med blodet som rinner, så bryter Guds förunderliga nåd fram över Jesu läppar när han ropar till sin fader: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Förlåt dem. Det är som han vädjade till Gud för sina bödlar. Liksom sökte han att om möjligt se en förmildrande omständighet i deras okunnighet om vem han egentligen var. För hade de vetat att det var härlighetens Herre som han spände ut på korset och lät spikarna gå genom fötter och händer på, så skulle man kanske ändå inte ha gjort det. Hans smärta var inte spikarna, hans smärta var deras andliga blindhet. Här har du Kristus i rollen av medlare mellan Gud och människa, mellan människa och Gud. Men det var som om ingen fäste avseende vid hans bön. Inte ens nu kunde man lämna honom i fred trots hans vidriga tillstånd och hans lidande. Det var lika som att så länge det ännu fanns liv kvar i hans sargade kropp, så var det så som Satans rike till varje pris ville försäkra sig om sin slutliga seger. Och medlemmar ur stora rådet fanns på plats. Månne det var så att hans värdiga tystnad hade lämnat dem i viss osäkerhet om hur det egentligen skulle avlöpa till sist i alla fall. Och nu var det så som om de in i det sista ville markera både för Jesus och för sig själva hur fullständigt orimliga hans anspråk hade varit när han hade kallat sig Messias, människosonen, Guds mode. Och så är man där vid korset. Andra har han hjälpt. Varsågod och hjälp dig själv nu då. Om du är Guds son, om du är Messias, den utvalde, bevisa det nu då. Kom ner från korset. Hjälp då dig själv. Stig ner så ska vi tro på dig. Bevisa din makt. Titta, ingenting kan han göra. Han är förlorad. Och om du är Guds son och Gud har behag till dig, varför hjälper inte Gud dig denna stund? Och allt det här kan du läsa redan 1000 år tidigare i den 22 salmen. Också de båda rövarna, korsfästa vid hans sidor, stämde in i skymfningsropen. Och här bevisar sig människohjärtats upprorsstämning emot Gud. När man till och med kan nyttja livets sista ögonblick till att smäda och förolämpa Guds son. Sådan var också den man som Jesus under sin egen dödskamp nu kom att göra till föremål för sin särskilda barmhärtighet. Och vi ska sluta med att betrakta rövaren. För plötsligt tycks fruktan för Gud komma över en av rövarna. Vad var det de höll på med egentligen? När han betraktade Jesus i sitt tålmodiga lidande på det mittersta korset, och när han såg att han inte alls försökte smäda tillbaka, trots glåporden som haglade så oförskämt emot honom, så började hans hjärta gripas. Visst hade han hört hans bön: Fader, förlåt dem. Och bara hans sätt att nu i tystnad bemöta smädelserna blev bevis nog för rövaren att denne man har ingenting ont gjort. Och plötsligt upplever han honom konungslig i sitt lidande. Han hade hört hans ord, hans bön, hans tröstande ord till sin sörjande mor. Hans avböjande när man erbjöd honom en bedövande dryck. Hans lugn, hans tålamod. Och sen så var det ju detta övernaturliga mörker som kom. Mitt på dagen blev det mörkt över landet i 3 timmar. Jesus, judarnas konung, stod det över korset. Ja, en konung måste det väl ändå vara. Och ett rike måste det i så fall vara, men inte av denna världen. Rövaren började förstå. Sakta öppnades hans hjärta och han började få en insikt om det som varken fariseer, skriftlärda eller överste präster med all sin kunskap hade nått fram till denna dag. De trodde sig nu ha blivit kvitt en orosmakare. Men rövaren på korset börjar nu se i den döende Kristus en kommande seger för Guds rike. Och så vänder han sig till rätta visande sin olycksbroder på det andra korset. Och sedan vänder han sig ödmjukt till mannen på det mittersta korset och uttalar en bön som samtidigt är ett erkännande av vem Jesus är, av Jesus som både konung och herre. Mitt i sorlet av falska anklagelserop så är det en rövare som är den enda som har mod och djärvhet nog att frambära vittnesbördet om Jesu oskuld och om Jesu högt upphöjda person. Ingen annan. Men rövaren på hans sida: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Du ser, i den bönen så ligger ett erkännande av Jesus. Trots att han ser honom där mitt i sin djupaste förnedring, så erkänner han honom som härlighetens herre. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han såg inte slaget förlorat, den rövare. Han såg att det höll på att vinnas. Och han förstod att riket snart skulle vara i Jesu händer. Och han vänder sig till Jesus som den förlorade sonen en gång vände sig till sin fader i liknelsen. Medveten om sin egen skuld och sin egen ovärdighet, han vågar endast bedja om en tanke från Jesus. Så anspråkslöst: tänk på mig. Tänk på mig. Men hans bön uttryckte ändå tro. Tro på Jesus seger. Tro på att Jesus var både villig och mäktig att frälsa. Och så kommer Jesus svar, som så långt överträffar både vad den rövare hade kunnat tänka, ana eller bedja. Jesus säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Idag! Med mig i paradiset. Och han säger det utan ett ord av förebråelse över den rövares eländiga liv. Han som inte hade gjort annat än mördat, stulit och rövat under hela sitt liv. Och så får han bara höra orden: idag ska du vara med mig. Sannerligen säger jag dig. Det är alltså säkert. Det är ofrånkomligt. Det ska ske. Han hade bett om en tanke och han får en hel evighet tillsammans med Jesus. Och det är som om smärtan inte längre kändes i hans kropp, trots att han var korsfäst. Syndabördan är borta, överflyttad till mannen på det mittersta korset. Och han känner nu en plötsligt en sällsam kärlek välla fram i hans hjärta till Jesus från Nasaret, som nu var döende vid sidan om honom. Och när denne man till slut utropar orden: det är fullbordat, och sänker sitt huvud i dödens ögonblick, så är det som om rövarens hjärta ville brista av glädje och längtan, och tårar strömmar ut för hans kinder. O, tänk, det var allt gjort för mig. Han känner hur nåd väller fram ifrån Golgata, mitt i mörkret, och under det att jorden riktigt skakar under tyngden av honom som bär hela världens synd och skuld. Rövaren är själv mitt uppe i strömmen. Här, förstår du, var en som förstod vad striden gällde, och som nu kände att han var delaktig i den slutliga segern. Han bara längtade efter den stund då han själv skulle få träda över gränsen och uppleva triumfens ögonblick. Och några timmar senare bara, så upplevde han vad ännu ingen människotunga har kunnat uttala, och vad ännu inget människoöga har sett: härligheten i gemenskapen med Guds son. Hela änglavärlden faller ned i förundran och tillbedjan och börjar besjunga lammet, för att han med sitt blod har kunnat göra den lägst fallna av alla syndare lämplig och passande för en himmelsk tillvaro. Och sedan den dagen har lovsången pågått och pågår idag. Och det var också glädje när du kom, och det var också glädje när jag kom. Och nu kan jag inte sluta denna förkunnelse med mindre än att också, eller meditation kanske jag ska kalla det: vill inte du också lägga din syndabörda på det mittersta korset och få orden försäkrade i ditt hjärta: du ska vara med mig, du ska vara med mig. Från den här stunden kan du bli hans egendom. Föraktad var han, man ville inte ens se på hans sargade ansikte, men när Johannes ute på Patmos kom i ande hän ryckning och ridån gick bort några ögonblick, så står det ju att han såg honom, och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Det är Jesus från Nazaret, Guds son, som denna långfredag för så länge sedan bar hela världens synd och skuld, även din, min vän. Fader, jag ber att ingen skulle vara oberörd av denna din stora kärlek. Herre, låt vårt hjärta brista i tacksamhet över att nåd strömmar från Golgata. Låt ingen hålla tillbaka, Herre, i egen stolthet eller rädsla för vad andra ska säga, utan låt denna långfredag bliva en överlåtelsestund till Jesus. Herre, låt någon idag få uppleva hur bördan lyfts av och läggs på mannen på det mittersta korset. Han som var lydig för vår skull, in till döden, ja, in till döden på korset. Amen.